A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
God morgon Sverige, det är måndag morgon den 16 december, den 15 december och det är bara en vecka och en dag kvar till julafton. Hur mår du Fritte?
Ja, jag mår jättebra. Ja. Men det här är ju fantasin som vi, det som det är måndag,
ja,
eller hur?
Ja.
Men du tänker att vi ska ändå anpassa oss till våra lyssnare, vad de är för mode.
Jag har tagit till mig av den lyssnarkritiken att vi sprider någon slags metropolstämning i den här grusiga bussen på Västgötaslätten som ska ta någon stackare från en 60-talsbyggd tvåa i Skara till ett samarbete någonstans på Slätta. Så tänker jag att då kanske inte de vill att det ska tjäna någon sån här sofo fredags eftermiddagsmys utan snarare ett Västgöta måndagsmorgons.
Hela podden ska vara ett enda långt Västgöta klimax.
Ja, vad betyder det egentligen?
Det betyder ett klimax som är lite så här, alltså som inte bidde någonting. Tror jag.
Men för att klimax i sig är väl, ja, klimax är ju, det är väl någon slags, vad ska man säga, en lite ett påklädd orgasm.
Ja, men så klimax, om man pratar alltså i sexuella termer så är ju klimax själva orgasmen.
Ja.
Men i en ett annat sammanhang så kan ju klimax vara liksom det. När energin är som högst.
Ja. Mm. Men då är det alltså Västgöta klimax är när energin är som högst men det blir ingen betalt.
Nej, ja, kanske. Eller också är det så att ett ögonblick som man förväntar sig att det ska vara ett klimax men det blir inget klimax.
Mm. Lite som första gången man har sex.
Ja.
Det är väl inte det. Det är ganska bra.
Mm.
Ja. Mm. Men för att förstärka den här måndagsmorgonsstämningen så bjuder du också istället för små ipor så är det ajran och ostbågar.
Mm.
En vanlig frukost.
Eller hur? Det här är, det, ja. Fick man äta ajran och ostbågar varje morgon så skulle jag bli en mycket lyckligare människa.
Jesus Christ, ajran är verkligen speciellt alltså.
Du tycker inte om det, eller?
Jag kan inte ajran. Det luktar ju som yoghurt och smakar som yoghurt med jättemycket salt i.
Mm, exakt.
Mm. Det är väldigt livgivande men skulle kunna funka alldeles utmärkt som kräkmedel också.
Ja, det får stå för dig.
Alltså om man säger så här, nu ska du få en god jordgubbsyoghurt här, drick, och då blir det ju retur direkt.
Exakt, men man måste veta vad det är man dricker. Men det är ju också, om man säger så här, ta ett glas vin och sen är det mjölk, då är det kanske blir samma.
Ja, ja. Jag var med om en gång när jag var toastmaster på brorsans bröllop. Och då var jag väldigt nervös inför middagen. Jag var ganska uppe i varv. Och så kom jag till festplatsen och så gick jag in. Och då hade de hällt upp glas med vin till alla. Så välkomstvin. Och så tänkte jag, åt glas vin. Så svepte det. Då var det fläderblomsaft. Och fy fan vad illamående jag blev av det. Och vad äckligt det var. Och vilket västgöta klimax det var.
Men det, ja, men det är ju ganska gott och sött sådär tänker jag. Så det är ingen...
Det handlar helt om hållet vart du siktar. Jag siktade på något vitt chablis. Eller kanske chardonnayet.
Just det.
Och så fick jag en söt liksom gotländsk sommardryck i käften istället. Lite rumsvarm.
Ja, just det. Vad heter det? Men du, berätta. Du är in i en period som... Det är fortfarande så att du jobbar väldigt mycket, eller hur?
Ja, för jävligt alltså.
Ja. Men du berättade nyss att du satt och jobbade till 7 morse.
Ja, 6:30. Precis. För jag lovade att jag skulle leverera en grej till den här helgen som var då förra fredagen. Sen så blev det blev bara inte bra hur jag än höll på och skrev och alltså jag satt där, men jag kunde jobba 4-5 timmar och när jag var klar så hade jag färre sidor manus än när jag hade börjat för att jag höll på finslipade så jävla mycket och ändrade och upptäckte saker. Och sen så kände jag också att jag var på väg någonstans jag inte riktigt visste, vilket är obehagligt när man skriver manus, att man inte riktigt vet varför man har skrivit vissa scener och vart de är på väg sådär. Men sen så bara jag för dem anställd till måndag och sen blev det som den här sagan om skräddaren, att jag liksom, det blev ingenting på måndagen heller. Och sen så fick jag ett mejl på onsdagen och då frågade min beställare, kommer du ha någonting? För jag måste läsa någonting till på fredag. Då skrev jag, ja men jag är absolut klar i slutet på den här veckan. Och det betyder fredag, sa han då. Nej, det betyder torsdag kväll, skrev jag då. För att liksom inte, för jag känner mig så jävla dum. Och sen så, hade jag en bra flow på onsdagen och skrev. Det gick jättebra. Löste ett stort problem. Och sen så vaknade jag på torsdag morgonen. Och visste att jag skulle gå på ett möte. Och att det mötet skulle vara mellan 10 och 12. Så jag planerade att jag åker till det mötet. Sitter där och sen tar jag en taxi till min lokal. Börjar jobba i taxin. Och sen så kommer jag säkert vara klar till 9-10 på kvällen. Jag hade ungefär, jag tror att jag hade 14-15 sidor kvar av 45. Ja, men sen så när jag kom till det mötet så insåg jag att det här är ingenting jag kan gå ifrån klockan 12. Jag måste sitta tiden ut till klockan 5.
Och alltså hur fan kan man ha ett möte mellan 10 och 5?
Ja, 9 och 5. Jag hade kommit en timme för sent också.
Men hur kan man ha ett så långt möte?
Ja, men det är ju därför att det är många människor från Norden som bor på olika ställen i Norden som ska samverka. Och då så flyger man in folk. Och då...
Men då är det inte bara ett möte där man ska besluta olika saker, utan då är det ett arbetsmöte. Alltså.
Mm. Sen så... Så hade jag det och det gick så därför att det var en kille där som var arg hela tiden och dansk. Sen så att det var arg på danska, vilket gjorde att det var obegripligt och folk blev rädda. Och danskar i tv-branschen har ju sån jävla liksom, respekt med sig eftersom de har gjort riket.
Mm.
Sen så att du sa så här, du är släkt, jag ser vad någon karaktär vill.
Det är så roligt för att i den här lokalen där vi sitter nu så finns det ju en riktig dansk.
En riktig dansk. Ja. Men var det bra, Anders, var det bra danska jag gjorde?
Ja, det var helt fantastiskt.
Tack.
Anders är alldeles för snäll.
Men vilken fall som helst sitter och säger såna här saker som att det går att se vad någon den här karaktären vill. Mm. Och jag kan inte finna ut någons want or need. Någons want or need. Okay. Och det är någonting som vi har lärt oss de senaste 10 åren, att en karaktär ska vilja någonting, men den ska också behöva någonting. Det ska finnas en diskrepans mellan the want och the need.
Jag tycker det är mest att sen, han säger en massa så här buzzwords.
Exakt, men sen det kom en föreläsare till Filmhuset 2005 och sa want or need, så har alla sagt, behöver ett want och ett need. Vad är wantet och needet?
Jag manglar ett want och ett need,
ja, men. Ja, men så var det. Vilket gjorde att det här mötet drog ut. Jag såg att folk blev jävligt stressade. Det satt en kille och som är någon form av liksom ansvar för alltihopa och tryckte tillbaka tårar, typ. Och höll sin ändå liksom någon slags status uppe. Någon kille flyttade bak stolen och blev röd och röd i ansiktet och mer och mer surfade på internet på sin telefon.
Mm, mm.
Jag hade en puls på över 100 för jag visste att okej, jag ska ju skriva där. Mm. Men, så jag kom därifrån, jag lyckades resa mig upp och gå klockan 3.
Mm.
Och då så ringde jag bara till han som jag ska leverera till, som jag skulle leverera till på torsdagskvällen och ville bara kolla några grejer. Då insåg jag att jag hade missförstått en grej fundamentalt.
Mm.
Riktigt fundamentalt. Ja. Och jag lyckades maskera att jag hade missförstått det genom att bara säga, ja just det, exakt. Så förstod jag att jag var tvungen att inte skriva 15 sidor utan kanske 30 sidor.
Åh jävlar.
I huvudet. Mm. Och sen så, men då kände jag ändå så här, nu så är jag ju mellan Frihamnen och mitt hem. För jag tänkte, jag åker inte till min arbetslokal, jag tar mig hem. Jag fick inte tag på någon taxi. Då måste jag gå via det, tänkte jag. Men den här tiden jag går nu, det är ändå kvalitetstid.
Mm.
Det är ledetid.
Ja.
Så då lyckades jag koppla av lite och gick där. Och sen gick jag till tunnelbanan vid Karlaplan och köpte en plopp.
Mm.
Satt mig på tunnelbanan.
Det finns inget så livgivande som att köpa en plopp.
Jag älskar att köpa en plopp. Det borde K-märkas.
Mm. Är det ditt heroin?
Det är mitt en kram. Men är det, heroin, det är heroinisten.
Är det plopp, är det ditt want eller ditt need?
Det är mitt bra där.
Mm.
Mitt want.
Är det?
Mm. Ja. Mitt need är en kram. En sån riktig tjockisfilm. Hans want en plopp. Och hans need är det kärlighet.
En kram.
Ja.
En knus.
En knus.
En riktig fed en knus.
Han är så dränga knus. En sån kajur. Nej, i kajur. En sån Carsten Jensen.
En knus som går från ansiktet ned till till bäcken. Bäckenet.
Bäckenbotten
muskulatur.
Jag tänker, det är bara jag tänker på den här filmen Babettes gästabud.
Mm, just det.
Den handlar ju om danskar som behöver en knus. Jag vet inte vad knus betyder.
Kram.
Jaha, jag tror ja. Ja, det handlar ju om danskar som Magner en knos. Mm. För de är så de är fruktansvärt superreligiösa. Mm. Så kommer en sån här riktigt härlig fransk kvinna med sån sangvinisk dansk kvinna och bjuder på middag. Och då, blir det, då ligger de med varandra till slut. Danskarna. De här riktigt kalvinistiska danskarna. Det ser jävla intressant det att dansken... Nu går ju han omkring här. Men dansken har, det finns ju två liksom danska arketyper. Det ena är den här jag hygger mig och är lite oförsiktig. Me too har inte riktigt kommit till Danmark. Det är så yeah. Mm. Och så finns det de här jylländska kustdanskarna, såna riktiga tokkalvinister som präster med såna här prästekrage
och... Jag ser såna danska prästkragar som verkligen ser ut som en blomma.
Ja. Exakt. Ja. Och det talar mig som här.
Det finns ju några sådana här klassiska. Det finns ju en dansk präst som heter Jesper Langbell.
Ja.
Som jag tror att han är med. Visst är han dansk folkeparti va? Eller?
Ja.
Men det är ett roligt namn. I Sverige är det ett roligt namn. I Danmark är det ett helt
vanligt namn.
Vad
betyder balle på danska? Anders, vad betyder balle på danska?
Ballet är ju egentligen ett sånt här öppet fält.
Ja, okej. Ett fält. Ett
alltså
ett fält.
Lite som en öppen våt ängsmark.
Ja, det hör lite ihop
med bal. Alltså en höbal och bälle. Okej. Okay. Ja.
Mm. Och bög, det betyder bok.
Ja, bo.
Men B-Ö-G.
Nej.
Vad betyder det då?
Bö, det är något annat.
Bo, fler
bö. Ja, just det. Ja, precis. En bo, fler bö.
Mm.
Mm. Och sen så har du då finns det en massa andra ord också.
Roligt. Ja. Ja, i alla fall så kommer jag hem och sen så kommer jag inte igång.
Har vi snackat om det någon gång förresten i podden om alltså att en jud, det är någon från Jylland.
Mm.
Men en jud, det är en jude.
Ja.
Det har vi snackat om.
Ja.
Ja. Men då behöver jag inte prata om det mer.
Way back. Gammalt material. Ja. Det är roligt.
Ja, det är fortfarande extremt.
Det måste vara otroligt virrigt när just under andra världskriget efter våren 41 när, eller våren 40 när tyskarna annekterade Danmark. Ja. Jätteroddigt.
Ska vi sen eller juda på tåg till Östeuropa, ek?
Och det var det trevligaste av alla de där tågen.
Det är inte juder du menar. Nej. Jag har lärt dansk på Hermods kurs i Frankfurt och jag syns bestämt att vi ska sende alla jyder på tåg. Okej, det är många jyder. Ja, så många är det heller ikke. Jo, det är ju miljoner. Nej, måske 10.000 eller något sånt. Vad är den stil? Nej, det är långt fler. Långt fler, det är 2-3 miljoner måske. Ja, men så har vi måske misforstået hinanden.
Rolig sketch. Väldigt rolig sketch.
En väldigt rolig sketch. Mm. I den här podden är det en extremt rolig sketch.
Ja.
Men om dansk TV tycker det är en lika rolig sketch. Så det känns som att de bara som... Ja, men det här är känt... Vi vet ju skillnaden liksom. Det är inte så att vi... Inte fattar att det är skillnad mellan djur och djur.
Nej. Ja, fy fan. Ja, men
okej, så var det bara för att summera.
Ja, men alltså, ska prata om mitt dygn.
Du har dygnat.
Ja,
du skrev till 7 i morse.
Ja.
Skicka in något.
6:30. Ja.
Ja, skicka in någonting. Mm. Och sen, då fick du väl ändå gå och lägga dig.
Mm. Det var fan mysigt.
Ja. Men då kan ju den här situationen uppstå att man ligger där och det är ganska ljust och man kan inte sova.
Som tur är så var det den natten mellan den 12 och 13 december. Så att ljuset, jag visste att jag hade 3 timmar tills det skulle bli ljust, 6:30.
Mm.
Så det var lugna puckar. Jag drömde konstigt, jag var på Tivoli och sen somnade jag.
Mm-hmm.
Det är sällan jag har såna här Tivoli-bilder.
Tivoli i Köpenhamn?
Nej, det var inget Tivoli-Kurhem.
Var det ett sånt här, är helt en männlig Tivoli?
Det var något Tivoli baserat på en skämtteckning jag hade sett. Känner du till Jonas Darnell? Som har gjort serietidningen Herman Hedning.
Mm.
Mm. Han hade skickat mejlat en bild till mig.
Mm.
Som föreställde, det var en religiös bild.
Mm.
Som föreställde världen så att säga, som Gud har skapat den.
Han har skickat den till dig i drömmen?
Nej, på riktigt.
På riktigt, mm. Okej.
Okay. Och så hade jag tittat på den 1 på natten. Mm. Den bilden kom in i mitt dröm. Sen såg jag så gott i 4 timmar.
Mm. På det här tivolit då? Eller?
Nej, i min säng.
Ah. Ja. Men i drömmen så var det så här.
Men jag ofta brukar...
Fan, då somnar man ju när man hör sån här.
Sån här politiskt Fellini tivoli. Sånt tivoli som betyder, som är en analogi för livet.
Just det.
Ja. Exakt.
Tivoli som är en analogi för allt det sjuka,
ja,
som vi människor tar oss,
ja,
för.
Ja. Konstnärer som använder tivoli som en analogi för allt det sjuka vi människor tar oss för,
ja,
borde backa tillbaka och tänka ett varv till. Mm.
De borde sätta sig på det här tåget.
Ja, till det. Till Frankfurt.
Ja. Men det finns ju vissa så här kulturella klichéer som man bara är väldigt extremt trött på.
Till exempel att tivoli är en analogi för livet.
Ja, men den är inte supervanlig kanske. Men...
Det provocerar mig lite på samma sätt som Banksy som vi pratade om förra veckan. Mm. Man ska säga att livet är som en berg-dalbana, eller att lyckan skulle vara att gå in på ett tivoli där allt är färgglatt, och att om man är lite syratrippad så blir det där lite förvridet plötsligt, som Jokern i Batman eller... Mm. Det är lite svårt för Alice i Underlandet Kitchen, alltså. Jag gillar inte riktigt det.
Nej.
För mig, det händer ingenting i mig.
Nej.
Men nu drömde jag ändå om ett tivoli när jag somnade. Och sen sov jag djup så.
Du är ju mer senare ur ett äktenskap kille.
Det är jag, absolut.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, apropå din arbetsbelastning, kan du se någon ände? Kan du se något slut på det här, eller?
Ja, jag kan väl det, men samtidigt så tror jag att det går djupare, för att jag är ganska dålig på att jobba egentligen och skjuter saker framför mig.
Mm.
För nu så blir ju familjen lidande.
Mm.
Alltså in i helvete, alltså. Så jag blir en sån här klassisk 1800-talsman som bara kommer hem för att och går in i sovrummet och skriver liksom.
Jag förstår det.
Men mamma sköter hela rulljansen. Det är inte hållbart.
Nej, men du, samtidigt så om du berättar att nu är jag inne i en fas där liksom jag är helt överbelamnad med arbete.
Ja.
Så måste det finnas en viss förståelse för det. Det gör det säkert också, men...
Precis, men det som jag är rädd för är att jag kommer att hamna i de här faserna allt mer ofta. För att grejen är också att när jag inte befinner mig i den här slutruschen, då har jag så mycket ångest för att jag inte har saker att göra, att jag inte kan göra det.
Nej.
Så att då kan jag inte heller vara närvarande.
Så problemet är inte att du har för mycket att göra, utan problemet är att du planerar ditt arbete fel helt enkelt.
Att jag är för, jag ger utlopp för, jag får säga, jag ger efter för dåliga impulser hela tiden. Typ så att gå in på Facebook och sånt.
Ja. Men när du har någonting som du ska lämna in, som till exempel ett manus eller en barnbok.
Ja.
Det känns ju som att du liksom, då kan du ju klara att fixa det.
Ja. Jag ofta ser det som när det blir för svårt och för mycket prestationsångest.
Men det låter ju som att de här film- och tv-grejerna som du jobbar med,
alltså
de är ju extremt komplexa.
Mm.
Alltså jag avundas verkligen ingen som ska skriva kanske någon krim eller någonting sånt där. Alltså, det ska vara bra drama och sen ska det liksom hänga ihop logiskt och sen ska det vara spännande. Det är ju många obekanta där.
Ja, särskilt om man inte kan det som jag kan ju inte. Jag är ju en sån brutal lekman. Men det handlar också om att man bara jämförs med andra i gruppen och sådär.
Mm.
Så man plötsligt inser att jag är nog sämst här. Ja. Då blir man ännu sämre.
Men är det så att ni liksom jobbar med olika avsnitt då? Alltså att ni har delat upp er? För annars så tänker jag att man är ju ett gäng då som sitter och skriver tillsammans.
Ja, ja men vi absolut. Vi jobbar med olika. Men vi har ju suttit tillsammans i typ 5 veckor och plottat ut.
Ja.
Men sen fuckar någonting ur i avsnitt 3 och då måste jag tänka på det när jag skriver avsnitt 2.
Okej.
Så där är det.
Ja.
Tänk på den där lilla biten, den händer då.
Mm.
Den ska hända nu. Alltså men framförallt så handlar som du säger, men det handlar ju om att skriva någonting som ska kännas organiskt och levande när man tittar på det, och då måste det gestaltas på ett sätt som är logiskt och ändå konstnärligt.
Men jag tänker också att det är så här, alltså, fort man har löst alla trådar och så här, allting sitter ihop på ett snyggt sätt, då kommer någon och säger, ja men det här liksom, fan, känner inte att det lever liksom inte riktigt, ingen puls.
Det händer hela tiden, det som händer.
Exakt, det, och jag skulle inte klara av det, jag skulle bli fly förbannad.
Det var så, den här danska killen som jag lackade lite ur faktiskt på igår, han sa hela tiden,
det må vara en on, ja, det må vara en on i filmen, det må vara en on i den här fjernsynsaktige noget halløj, vi laver, ikke? Fucking, det her, det er helt dødt, det her.
Ja, exakt.
Jeg føler ikke, no, ikke et skid. Ikke et skid.
Han satt tillbaka lutad, lite rufsig, och dammade sin danska näve i bordet och sa exakt de där sakerna. Ja. Han ska då regissera.
Du må kraftig med vara nå on i fjernsynet, ikke?
For fan. Och så hittade han på scener som var nå on, och så bara, det där, fast det där är inte en bra scen.
Nej.
Men det berodde, då fattade jag att det berodde på att han inte alls förstår svenska, så han hade läst svenska manus och inte sett att det var nå on.
Okej.
Okay. Han förnimde inte att huvudkaraktären var arg till exempel. Då så hade huvudkaraktären ändå varit väldigt arg i början.
Okej.
Okay. Han är arg, stod det. Ja, men jag förnimmer det, Ige.
Nej.
Okej. Okay.
Men precis. Men att vara arg i en svensk kontext kanske liksom inte, det är bara en västanfläkt i en dans.
Någonting som är väldigt svårt att skriva, det är två personer som under längre tid ska vara oense eller tycka bara generiskt illa om varandra.
Ja.
Det är väldigt, väldigt svårt.
Ja.
Ja, för det går att skriva så här, men det är du och din jävla pissrotta ett replikskifte. Men jag hade i det här som jag hade på mig i natt, så hade jag en scen på som skulle bli typ 10 sidor lång, som handlade om att två personer bara hatade varandra. Ja. Och det var så svårt. Det blir så jävla vattentrampning i repliker, alltså.
Ja. Men det beror på vad scenen ska, var den på väg?
Ja, exakt, och då måste man bara ställa frågan, vad vill jag, vart är jag på väg med den här scenen?
Det... Men jag tänker att i verkligheten så är man liksom irriterad på någon, så finns det ändå liksom ganska långa, man landar i platåer där man trots allt har en ganska normal konversation.
Mm.
Men att man då istället får spela på undertext, att man liksom pratar om helt alldagliga saker, men att folk kanske markerar att de är ointresserade av varandra, eller att man i tonfall och så vidare visar att jag är inte riktigt här.
Det är bra när man, två personer måste lösa någonting tillsammans, alltså de måste samverka för att lösa en situation.
Mm.
Då spelar ju en liksom en stark ilska väldigt bra.
Mm. Vad tror du om det här replikskiftet i en bil?
Mm.
En sak ska du ha jävligt klart för, att när vi går in där nu så är det jag som sköter snacket, okej?
Okay? Ja, det låter fruktansvärt.
Men man märker ju att det finns en spänning mellan
sätter dem. Både, den är bra replik därför att den sätter både vart de på väg, vad de jobbar med och statusen.
Eller hur?
Ja.
Men vad tror du, kan du lägga ett gott ord för mig?
Du skulle absolut, alltså på riktigt, du skulle absolut kunna jobba som manusförfattare.
Men vad krävs egentligen? För att jag vet att det är ju en sak att kunna skriva. Alltså du tar Lotta Lotas till exempel. Hon gått bort eller?
Nej, hon har inte gått bort.
Men var det, som det var någon annan, Mari Kandre gick bort, va?
Ja.
Men
det var länge sedan. Ja,
men ta Lotta Lotas då. Hon kan ju svenska språket.
Ja.
Men det innebär ju inte nödvändigtvis att hon är en bra manusförfattare.
Nej.
För manus är någon slags, dels någon slags bruksprosa.
Jaså, är det?
Bruksprosa.
Jaså, du?
Nej, men det är bruksprosa. Och sen är det ju, men det är ju också den här egenskapen att kunna hålla trådar i huvudet och kunna liksom gestalta karaktär på ett annat sätt än vad man gör det kanske. I och för sig, det är ju i skönlitteratur, så det handlar ju om det också.
Skönlitteraturen är mycket bättre på att gestalta tillstånd.
Mm.
Dramatiken behöver alltid en framåtrörelse. Det behöver alltid någon form av liksom aktivitet och mål. Det går, nu såg jag
i och för sig, kubb.
Ja,
det är aktivitet.
Ja, det är activity, men action behövs. Mm. Alltså att säga att kubbet ska leda någonstans. Att säga att det är en sadistisk dansk nazist som har tagit en massa människor till fånga och sagt, nu ska ni spela kubb, de som förlorar dör.
Mm.
Då blir kubbmatchen intressant.
Fan, nu börjar det bli spännande.
Ja, då blir det intressant.
We play kubb until death. Okej.
Om nazismen var gotländsk så skulle det eventuellt ha blivit så. Ni ska spela kubb till en av er förlorer. Då ska den dö.
Den som förlorar Får lägga sig på marken och så får den andra slå kungen i huvudet på den första tills den dör.
Man gör någonting som är det mest lekfulla och roliga tills det, till det hemskaste.
Mm. Många tycker nog att kubb är sådär.
Celebrity Cub Deathmatch.
Det är roligt. Men okej.
Okay, ja, men frågan det... låta lotas.
Framåtrörelse.
Ja, men alltså det, man ska tänka framförallt att när man skriver en roman, då skriver man ett verk som någon kan ha i handen och läsa. Men när du skriver ett manus, så gör du ritning.
Mm.
Du är mycket mer arkitekt.
Mm.
Och sen så ska den ska dels förmedla någonting till tittaren eller så att säga den konsumenten. Men den ska också, det är också en manual till resten av produktionen.
Mm.
Det är väldigt många funktioner som ska titta på det här. Det är allt från scenografi, kostym till skådespelare, regissör, ljudläggare, producenter, marknadsföringspersonal. Alla tittar på ditt manus och de plockar sin bit. Mm. Så att det jag ska säga att man framförallt måste vara jävligt bra på när man är manusfattare. Det är att lyssna på folk och förstå hur folk som ska läsa något tänker.
Mm.
Så du lägger upp ditt manus dels att det blir bra, en bra historia, men också att det är ett bra kommunikativt dokument.
Men sen är det ju en konstig sak att läsa ett manus. Det är inte säkert att de som läser fattar vad de läser heller.
Det är väldigt svårt att läsa manus. Mm. För det är inte skrivet för läsning. Det är, tyvärr, det är skrivet för att det ska gestaltas.
Mm.
Jag har suttit hela förmiddagen för att läsa ett manus som jag tror är bra. Men det tar för lång tid. För jag fattar ingenting. Liksom.
Mm.
Det är så kallat grov manus. Det är ännu värre. Det är snabbt ihop så hoprafsat liksom. Mm. Men så att det, sen vet man inte hur bra Lotta Lotas är på kommunikation. Mm. Liksom den typen. Och sen har en känsla då för vilken typ av situation kan leda till scener som är spännande och har framåtrörelse.
Mm. Mm.
Men det finns gott om exempel på ganska så svåra skönlitterära författare som blir manusfattare i liksom en lightare kontext.
Mm. Claes Östergren skrev ju de här tv-filmerna, tv-serierna.
Ja.
Soldater i månsken, ja. Och Offer och gärningsmän, heter de så?
Ja.
De var rätt framgångsrika.
De var ju skitbra.
Ja.
De var ganska så plottiga på något sätt.
Mm. Så det går?
Ja, sen tror jag att han hade hjälp av Hans-Jörgen Ries Jensen som var dramachef, eller om han var chefsdramaturg på SVT då, som är en dansk
han
dramaturg.
Skrek, det må vara nog on i det här fucking fjärnsyn, Claes.
Ja, yeah, det kan du ge det fan på. Det kan du ge det fan på att han gjorde.
Ja.
Är du författare så har du förmodligen en magkänsla för vad som är en historia.
Mm. Jag tänker också att det är liksom en skör balansgång mellan de ena sidan då. Att det ska kännas trovärdigt allting.
Ja.
Och sen blir det för trovärdigt så kanske det blir tråkigt. För att det är också någon slags hitta rätt nivå för liksom hur mycket ska man höja det ovanför verkligheten. För att allt, nästan allt man ser på tv är ju inte trovärdigt till 100%.
Nej.
Men det ger liksom kanske en känsla av trovärdighet.
Ja.
Men sen ibland så går man över en gräns när det blir förhöjt på en nivå där man känner att det här är någon slags drömspelare, det här är en liksom en melodram, eller det här är komedi eller vad det nu kan vara.
Ja. Men ofta så blir det, om du pratar om drömspel, så blir det ofta svårt för författare som inte förstår att även i drömspelsekvensen måste du berätta en historia.
Mm.
Det är inte så att nu har du frikort och bara göra vad du vill och hitta på, utan du måste fortfarande berätta en historia.
Mm.
Jag tror att ofta man känner att det inte är autentiskt eller så. Det är när inte historiens komponenter hakar i varandra på rätt sätt. Sen så kan man, för att vad som känns trovärdigt, det handlar ju väldigt mycket om vad man har byggt för överenskommelse med tittaren i anslaget. Som jag menar, det är inte trovärdigt att en liten fisk simmar till Australien för att hitta sitt barn som är i ett akvarium i Sydney.
Nej.
Men i Hitta Nemo så blir det superduper rimligt, därför att man gör det anslaget från början.
Ja. Men i formen animerat,
ja,
så känns det som att bara formen gör att man har helt andra friheter på något sätt.
Ja, det är sant. Men man kan göra, jag menar, bygga överenskommelser som inte är plausibla även i vanlig dramatik.
Mm. Men det där har vi ju säkert pratat om någon gång, att jag inte gillar den typen av filmer till exempel som bygger på premiss att någon blir krymper. Eller alltså du vet, alltså, jag gillar inte overkliga filmer, för jag tycker det är slappt oftast då.
Ja.
Förutom Groundhog Day som jag tycker är bra.
Ja.
Men så det är ju inte konsekvent där heller.
Men om man kollar till exempel på man behöver inte, men man kollar på genren amerikansk sitcom. som, alltså, låt säga en serie som Arrested Development, som känns väldigt, det är helt
skruvat.
Det är superskruvat och det är inte trovärdigt för 5 öre, men inom ram för det universat med det anslaget så blir det superskruvat, liksom trovärdigt att vdn för ett företag åker runt med en bil som ser ut som som trappan till ett flygplan, för att det är den enda bilen de har kvar liksom. Mm. Och det är trovärdigt att han ska hjälpa sin pappa och rymma från fängelset med den här bilen. Alltså därför att man bygger den överenskommelsen. Och då kan man jobba så.
Ja, just det. Mm. Okej.
Okay. Fakturerar 5 000 för den här lilla kursen. Om du som lyssnar på 4 meter är intresserad av mer snabba quick fix tips om hur man skriver manus, så gå med i min maillista.
Mm. Mm. Apropå drama så satt jag på krogen igår och kollade på fotboll.
Ja.
Malmö gick vidare i Europa League.
Mm.
I Marcus Rosenbergs sista match någonsin.
Ja.
Så vinner de mot Köpenhamn med 1-0.
Jag hörde någon som sa angående Marcus Rosenbergs sista match på hemmaplan, när han gjorde mål, att det var en sån fantastisk avslutning. Inte ens en Hollywood-producent hade kunnat hitta på någonting liknande. Det kände jag inte riktigt stämde. Han gjorde mål på övertid och sprang och firade med klacken.
Det var väl exakt det en Hollywood-producent skulle ha skrivit. Men där var så väldigt roligt efteråt, de filmade honom i omklädningsrummet. De ska göra en liten dokumentär om Mackan.
Okay.
Och så sa han, så bara tog han av sig benskidorna och slängde iväg dem. Och så sa han, ja, här har ni ert manus.
Fan vad bra.
Det är så jävla kaxigt.
Jävla kaxigt.
Jävla kaxigt.
Ja. Jag som inte är Malmö-supporter har ju liksom, för mig är Marcus Rosenberg bara en av många bra fotbollsspelare. Men jag förstår att han är gud nere i Malmö.
Ja, det är ju extremt svårt för mig att sitta och säga det här. Men jag kan inte komma på någon svensk spelare som har betytt lika mycket för sitt lag sen 80-talet. Jag kan liksom, jag kan inte komma på någon som har haft lika stor impact på sitt lag och haft lika mycket hjärta och känsla för laget som Marcus Rosenberg. Men ta liksom bara Daniel Tjärnström eller Henok Goitom, liksom, de är väl klubbikoner, men det var liksom, de vad har de gjort liksom?
Nej, men jag vet inte. Christer Nordin också, AIK.
Ja.
Men
det är klart att
Kennedy, Backe Siljoglio.
Ja, men å andra sidan så, ja, men han har ju spelat i Bayern, men vad har han gjort mer liksom? Alltså, det är ju någonting med att man
spelar en klubb. Han har gett dem 4 SM-guld.
Ja, och tagit dem till 2 Champions League-slutspel och tagit dem till 16-delarna 2 år i rad i Europa League. Alltså, det är ju på en helt annan nivå.
Mm.
Dels det,
mm,
plus att hans, ja, men hela hans väsen och karaktär är ju så häftigt på något sätt. Men det känns ju oerhört svårt att sitta och säga att ja, men ni har inte samma, men jag kan bara liksom, om någon ger mig något annat så liksom, så kan jag liksom utvärdera det.
Ja, nej, men jag kan inte fotboll på den nivån som du kan, men till exempel de här otroligt starka reaktionerna på att Zlatan står staty utanför Malmö stadion, är det egentligen en reaktion på att det inte är Marcus Rosenberg?
Nej.
Råder ett Zlatan-hat i Malmö? Eller råder det en sån stark, ni har byggt en staty av fel gud?
Ja, men grejen var det att det är ju liksom inte vi som har byggt en staty, utan alltså det är hela det projektet var ju liksom att den här statyn, jag vet inte vem som beställde den, jag vet inte varför, men alltså den skulle ju stå utanför Friends först, och sen vid någon tidpunkt så blev det ju så att den skulle flyttas och stå utanför Malmö stadion istället. Så att hela den processen känns extremt konstig, och att konstigt, det är också konstigt att göra en staty av en levande människa på det sättet.
Det är otroligt märkligt.
Så allting från början till slut tycker jag bara konstigt. Jag skulle helst inte se någon staty alls.
Ja, men det känns som att någon har haft väldigt dålig fingertoppskänsla, för jag tror att den här idén med att ställa honom utanför Malmö stadion, det byggde på att någon beslutsfattare, en grupp beslutsfattare, inte kunde supporterkultur eller inte förstod hur stark kärleken var till Zlatan och hur stark den var till Rosenberg. Så de tänkte, vi ger Malmö det här och Rosengård, och liksom att på avstånd så blir bilden av Malmö och Zlatan väldigt romantisk.
Ja. Men alltså för en Malmö FF-supporter, alltså oavsett om man är 80 eller 20, så skulle jag säga att Zlatan betraktas ju inte som någon av de största. Alltså folk kan ju intellektuellt sett se att han är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Möjligtvis då. Det är svårt att liksom, låta honom tävla mot Gunnar Nordahl till exempel.
Ja, det går ju inte.
Nej. Men vi ser att han i modern tid då, i alla fall är Sveriges absolut mest framgångsrika fotbollsspelare.
Ja.
Men i Malmö så var han ju ett par tre år, eller alltså typ 99-00 där. Det var ju till och med, han spelade till och med Superettan med Malmö, och sen gick de upp och sen så spelade han en halv säsong.
Mm.
Och gjorde några, stängt in några mål, och sen gick han iväg och så fick Malmö 82 miljoner. Mm. Vilket har gjort att klubben har liksom kunnat utvecklas.
Jag ser det själv vad han har betytt för laget.
Ja, han har betytt mycket såklart. Ja. Men det är ju inte mer än det. Folk kan ju liksom säga att han var i klubben några år. Han har betytt extremt mycket för kanske ännu mer för staden Malmö än för laget Malmö FF.
Ja.
Han, och kanske han betyder också väldigt mycket för folk med invandrarbakgrund, som unga människor som vill spela fotboll. Eller jag tror att Zlatan har liksom ett rykte över hela landet. Det är liksom inte så här bara förknippat med Malmö FF.
Men tror du inte att Zlatan betyder mer just bland folk med invandrarbakgrund i Malmö än vanliga blådårar?
Ja, men jag tror nog ändå att det är väldigt många så här med svennebakgrund har haft väldigt höga tankar om Zlatan också. Ja. Jag älskar Zlatan.
Ja.
Men alltså bland Malmö supporters har ju med Bosse Larsson har ju alltid varit den största.
Ja.
Och Mackan har ju seglat upp som kanske också nummer två.
Ja. Är det Bosse Larsson som stod där för att han var med och vann Europacupen?
Ja, han spelade ju i Malmö mellan 63 och 79.
Så han var med 79 när han vann Europacupen?
Ja, men han var skadad i finalen tyvärr.
Ja.
Men han var ju landslagsman, han kunde spela på alla positioner, anfallare, försvarare, mittfältare.
Materialare, allt.
Ja, han var materialare också. Men han började som anfallare, men sen så gled han längre och längre bak i laget. Ja. Men han var ett proffs 2,5 eller 3 år i Stuttgart mellan 66 och 69. Men trivdes aldrig till Tyskland. Han ville komma hem till Malmö och jobba där på, vad är det, Skanska maskinuthyrning eller vad nu han var jobbade på. Sitta och gå omkring i sina träskor där och pilla med sitt och sen, ja, och sen så träna. Och
det där älskar man ju, ja, att de hade jobb.
Ja.
Det är fantastiskt. Ja. Att mycket så här, ju så här, Skanska maskinuthyrning, eller när man gick på hockey på 80-talet så stod det alltid matchprogrammet vad alla hockeyspelare jobbade med. Mm. Så Peter Gradin, polis.
Ja, just det. Det är fantastiskt. Ja. Det känns som att många som inte hade ett jobb fick något jobb på bank.
Ja.
Men det var kanske också speciellt i Malmö för Hans Cavalli-Björkman, som är en klassisk ordförande då, alltså han blev ordförande i klubben efter Erik Persson, hövdingen. Han var ju då bankdirektör i SCB. Eller ja, det var väl egentligen enskilda banken först, eller skandinaviska. Det var ju en sammanslagning SCB mellan skandinaviska och enskilda banken. Men han var bankdirektör i Malmö i alla fall, stod med stor mycket rullians där. Och han tog väl in folk då, en ung Ingemar Erlandsson, det vet jag inte om han jobbade där, men typ en ung Ingemar Erlandsson som fick sitta där på något bankkontor och kanske, jag vet inte, bevilja lån, jag vet inte vad de gjorde. Men det känns som bank och försäkring. Ja. Så de satt och liksom vände lite papper någonstans, så liksom blandad framgång tror jag. Ja.
Men med tankarna någon annanstans kanske.
Ja, lite så. Mm.
Men jag måste bara komma tillbaka till det här med Zlatan, för nu har det ju hänt att Zlatan har... Att det är inte så att folk skiter i Zlatan i Malmö, utan folk hatar Zlatan i Malmö. Mm, mm. Men är det Zlatans fel eller är det nästa tyns fel?
Nej, det är väl Zlatan.
Är det för att han köpte aktier i ett företag som äger Hammarby?
Ja, det skulle jag vilja säga. Är den, alltså när statyn sattes upp, då var väl alla glada.
Så det hade varit soft om Zlatan hade fattat att han bara var en grå eminens i leden. Han var inte Bosse Larsson, han var bara en av många spelare som spelade i Malmö och ska vara tacksam för det. Och statyn var lite att ta i.
Ja.
Men sen så tar den här en av många snart bortglömda Malmö FF-spelare bara och liksom står och pulserar med en Hammarby-tröja på Instagram och har köpt investerat jättemånga miljoner i laget Hammarby. Då rann det över för Malmöiten.
Ja, men lite så. Men
det känns ändå som att det låg ett latent hat och väntade på rätt tillfälle att bryta ut.
Ja,
det var ingen
kanske.
Process. Det känns inte som att det pågick en process i Malmöiten fram till att hen sprang ner där mellan Pildansparken och den här stora är det Pildansparken som är på baksidan? Ja. Och singlade med stor precision ett toalettlock runt Zlatans utsträckta arm.
Nej, men samtidigt var det ingen process heller att Zlatan köpte Bajen eller köpte sina procent i Bajen. Så det hände ju plötsligt.
Ja.
Så då, det är klart att det andra händer
plötsligt. Och då brann det till.
Ja, men det är väl lite olika. Så jag tänker mig att de flesta, de tycker att så här, men det var väl onödigt, ja, att han skulle köpa in sig i Bayern. Men, ja, men tycker inte, eller så här, känner väl inget hat mot Zlatan. Jag känner inget hat mot Zlatan överhuvudtaget. Jag tycker bara att det...
Men känner du någonting för Zlatan?
Jag har aldrig känt någon så här idolskap till Zlatan. Jag tycker ju att jag har alltid tyckt att han var en rolig fotbollsspelare. Jag kanske har känt lite extra för honom eftersom jag har ändå sett honom på plats
i Malmö.
Alltså, jag har sett, ja, men jag är nog en av de som har sett flest Zlatan-matcher, tror jag, förutom de som har bott utomlands. Jag såg ju det mesta han spelade i Malmö, såg jag. I alla fall alla hemmamatcher, tror jag. Och vissa borta matcher också.
Vad dominerade han på plan?
Ja, men det gjorde han ju. Men han var ju ung och valpig också samtidigt. Ja. Men han var ju, men det var ju under en tid då kanske det var fanns ännu mer så här, riktlinjer hur fotboll skulle spelas i termer av att liksom inordna sig i någon slags kollektiv. Och så där var han ju banbrytande. Han körde sitt race.
Ja.
Och det var väl många som inte riktigt accepterade det.
Alltså redan då var det så här... Han
ska... Och det skildras ju i de här filmerna, Blådårar.
Ja, ju, verkligen. Den
första Blådårar-filmen.
Ja.
Det här ser Mattisson då.
Jag har bara sett Blådårar 1, jag har inte sett Blådårar 2.
Nej.
Men redan där så väckte han ont blod i Malmö. Genom att tro att han var något.
Ja, lite sådär klassisk. Sådär,
Jante.
Ja, men lite åt det hållet får man säga.
Ja.
Men med det sagt så nej, men så jag vill ha en så här ganska neutral bild av Zlatan. Jag tycker att jag har glatts åt hans framgångar. Jag tyckte varje gång man har sett något sammandrag när Zlatan gör mål, oavsett om det är Milan eller Juve eller Barcelona eller Manchester United eller Galaxy, så tycker jag det är kul.
Ja.
Och det senaste året när han har liksom, ja, men gjort något hattrick i Los Angeles till exempel, det är ju roligt ju. Och jag tycker att han har ingen har väl haft en så spektakulär spelstil som Zlatan Ibrahimovic.
Nej, det är verkligen...
Ja, men alltså,
det ser inte ens ut som att han kan spela fotboll.
Nej, men alltså Messi och Ronaldo är alla. Men Zlatan, han kan ju liksom... Alltså ingen kan ju liksom karatesparka en boll in i ett mål som Zlatan Ibrahimovic, eller hur? Så att jag tycker att det är stor underhållning såklart.
Ja, verkligen. Ja, nej, men spännande att se. Mitt tips är att de tar bort den här statyn.
Ja.
Men för sorgligt att den bara ska stå där. Nu är den hatad. Mm. Och det kommer bli fredligt monument över liksom dålig fingertoppskänsla.
Ja, eller hur?
Ja.
Men den kan väl hamna på så här museum över dumma idéer.
Ja, det skulle den kunna göra faktiskt. Mm. Eller så flyttar de upp den utanför ställen utanför Friends Arena som de hade tänkt från början, för där kan den fanns då.
Mm. Min skiss var ju att Zlatan Stativ var nya Gävlebocken med högre flampunkt.
Så att varje år så kommer någon dit med ett litet atomkraftverk och sänker en jävel.
Ja, precis. Kommer hit med några bränslestavar, liksom högaktivt plutonium. Försöker bränna ner, smälta ner skiten. Men nej, så långt får jag hoppas att...
Du får bara, innan
jag vill ta avstånd från all rasism.
Ja, det hoppas jag verkligen. Jag hoppas verkligen att du håller det, åtminstone försöker hålla det tillbaka.
Jag håller inom mig.
Är det med Gävlebocken, bara avslutningsvis? Står den fortfarande?
Den står i år.
Det är inte riktigt någon jättemedia grej längre.
Nej, det var väl... hela den hade väl sitt klimax för några år sedan.
Ja, det kan man säga.
Men du, jag skulle vilja plugga en grej, Anders.
Fan vad kul.
Ja, lördagen den 21 december så har mitt gamla poddgäng, alla mina kamrater, en reunion show på Skala Teatern.
Ja.
Och kvällsföreställningen, den är slutsåld sedan länge.
Det kan jag tänka.
Men matinén finns det lite plåtar kvar. Så den 21 december 15:00 kör vi matiné.
Och då får man se vad då?
Då får man se stand-up comedy av David Sundin, Martin Soneby, Nissa Hallberg och undertecknad.
Ja.
Ölförsäljning, överraskningar, improvisationer,
wow,
med mera. Skalateatern.se går man in på.
Gud vad kul.
Ja. Mm. Så kom gärna på det. Det skulle betyda mycket för mig. Och min plånbok.
Jag ska köpa en biljett till den.
Ja, men gör det.
Ja.
Ja. Du, Anders, har du något som du vill
göra? Ja, vi ska upp och sitta kväll. Det här är det sista avsnittet före det avsnittet som kommer vara vår upp och sitta kväll. Och det innebär då att det är någonting man lyssnar på dagen innan julafton och kanske man har slagit in paket och man pysslar. Och så. Det är som att man pysslar hemma och så hör man någon som pysslar på podden. Och vi kanske inte kommer pyssla, men det kommer en pysslig stämning. Men vi kommer framförallt ha en rimstuga.
Ja, och då ja. Kan man mejla in sina julklappar, va?
Nej, inte sina julklappar, men man kan mejla in text vad det är för något man har gett bort.
Ja, det jag menar var att man mejlar in vad man ska ge bort till julklappar. Du försökte skoja mig lite grann.
Ja, och dåligt.
Nej, det var kanske jag som var mottagaren som var slö, seg.
Passivt aggressiv nästan. Nej, det menar inte så. Nej.
Och annars fanns det något passivt aggressivt att rätta mig. Ja, när du visste vad jag ville säga.
Ja, ja verkligen.
Är det något slags jävla passivt aggressivitet?
Nej, men det är bara för att du sitter och druckit ajran istället för stark.
Hade det blivit glättigare stämning?
Nej, det var en helt annan stämning.
Efter starkpangare.
Ja, fy fan.
Men du, jag tycker att det är ganska munter.
Ja, jag tycker faktiskt att det var riktigt bra. Det var livgivande. Det var som en lite trolldryck. Det bara man fylldes av salt och någon slags smak av syra och sälta.
Men okej.
Okay. Ja, men så att skicka in dina julklappar till 4meter@yahoo.com så rimmar vår rimstuga på det.
Det kommer bli superkul.
Det kommer bli superkul.
Vi hörs om en vecka igen.
Det tycker jag.
Eller så. Mm. Hej då.
Hej då. Jag säger en stor stark. En stor stark.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.